Där är P1, Sveriges Radio.
Studio 1, fredag. Mildare klimatkrav på EUs industrier och kraftbolag.
Förslag från EU ska lätta på de omstridda utsläppsrätterna.
Ny lag ska få ner antalet självmord hos barn och unga.
Och när det gäller skärgård och glittrande hav så kan det kännas som en viktig ingrediens i en svensk sommar.
Hur mycket tår blir det på era segeltur?
Ja, men det blir ganska mycket. För att det liksom, när någon sitter och styr så kan man ju ta fram mycket lelen som vi har ombord.
Evert Taube är faktiskt en av dem som gjort att vi svenskar vurmar för havet och skärgården.
Och apropå vågskvalp, i nästa timme, vad är det med berättelsen om Odysseus som gör att den berättas om och om igen?
Ryska armén har allt svårare att rekrytera soldater.
Nu vänder de sig till pensionärer och präster.
Studio 1 med Pia Sjögren och Ylva Lilja i studion.
Idag presenterade EU-kommissionen sitt förslag för att reformera handeln med utsläppsrätter. Det som har en förkortning som är ETS, Emissions Trading System.
Och trycket har varit hårt från länder som Polen och Italien att mildra de här utsläppskraven. Förslaget idag innebär lättnader. Kort sagt ska industrierna kunna släppa ut mer under en längre tid. Ett förslag som har väntat enligt flera bedömare. Och så här sa EU-minister Jessica Rosenkrantz till Ekots reporter inför beskedet.
Dels är ju utsläppshandeln vårt absolut viktigaste klimatpolitiska verktyg för att verkligen få ner utsläppen. Och det är det mest effektiva verktyget vi har eftersom det innebär att 27 länder gör detta gemensamt. Men det är ju också så att väldigt många företag, inte minst svenska, har ju så att säga redan gjort en omställning av sin produktion och sin verksamhet. Och skulle man nu ändra reglerna mitt i spelet så att säga, då straffar man ju de som har gjort omställningen. Och om det är någonting företag behöver så är det ju förutsägbarhet.
Det sa EU-minister Jessica Rosenkrantz. Nu har vi med oss Mattias Höjer, professor i miljöstrategisk analys och framtidsstudier vid KTH i Stockholm. Vad innebär det här förslaget från kommissionen idag?
Ja, men det innebär ungefär det Jessica Rosenkrantz säger. Det ena är att industrin får, alltså den tunga industrin i EU får lite längre tid på sig att bli helt fossilfri. Och det innebär också att ganska mycket gick till medlemsstaterna statskassor.
Ja. Förlåt, vi tappade dig i flera sekunder där. Dels att den tunga industrin får längre tid på sig att minska sina utsläpp, och det andra, vad sa du mer?
Frågan är om ni ska prova att ringa upp istället, för jag märker att jag hade svårt att höra er också lite.
Ja, okej. Så kan vi göra, absolut. Tack Mattias Höjer.
Har vi då istället med oss Miriam Münnisch-Wass, näringspolitisk expert inom klimat och energi på Teknikföretagen. Miriam, vad får det här förslaget för konsekvenser för svenska företag?
Ja, men för de företag som vi företräder inom tillverkningsindustrin, och det är runt 4500 industribolag runt om i Sverige som tillverkar tjänster och produkter som ska hjälpa oss att anpassa oss till det fossilfria samhället. För dessa företag så innebär ju den här ambitionssänkningen att incitamenten för att ställa om minskar, och det påverkar ju dem på flera olika sätt. Framförallt två huvudinriktningar blir det framöver. Och det är ju framförallt att efterfrågan på fossilfria produkter som de då tillverkar ser ut att minska om utsläppspriset sänks. Då har man inte samma incitament att köpa dem. Och dels att deras planerade investeringar och gjorda investeringar, precis som Jessica Rosenkrantz var inne på, de blir inte lika lönsamma framöver. Och det kan ju då leda till antingen att konkurrenskraften minskar, eller tyvärr så långt som att de går i konkurs eller blir tvungna att flytta till länder utanför EU.
Det första du sa, hur går det till att fossilfria produkter, att efterfrågan på dem minskar? Varför det?
Ja, för att trycket på att minska konsumtionen av fossila produkter minskar ju incitamenten till att köpa en ny elbil till exempel, eller andra produkter som inte släpper ut så mycket. Om de är ungefär lika billiga så väljer man det billigaste alternativet, och då är det oftast fortfarande en fossilbaserad produkt.
Okay.
Det vill säga, man köper hellre en bensin- eller dieselbil om den är betydligt billigare, om det inte finns krav på att gå elektriskt. Mm.
Nu har vi med oss Mattias Höjer, professor i miljöstrategisk analys och framtidsstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Mattias, om vi backar bandet, det här utsläppshandelssystemet infördes 2005, har ju med tiden blivit ett av EUs viktigaste verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. Hur fungerar det här handelssystemet?
Ja, alltså i korthet kan man säga att det bygger på att unionen ger ut ett antal utsläppsrätter. Man säljer eller delar ut enligt ett komplicerat system varje år. Men man minskar antalet utsläppsrätter varje år, så blir färre och färre till salu tills de är noll. Så det är alltså en bestämd budget. Och sen inom det här systemet kan man handla med de här utsläppsrätterna. Det är det man kallar för cap and trade. Och så är det så att den som släpper ut ett ton växthusgaser av de stora industrierna och kraftproducenterna, ungefär 10 000 olika installationer i EU, de måste annullera eller lämna in en sån här utsläppsrätt för varje ton koldioxid de släpper ut.
Mm.
Och det betyder alltså att den totala mängden utsläpp är bestämd, men priset kommer att bero på hur gärna man vill, eller hur mycket man måste köpa, hur mycket gärna man behöver köpa de här utsläppsrätterna.
Just det.
Och det ska ju skapa incitament till att göra fossilfritt, för då behöver man inte köpa några utsläppsrätter.
Och nu har det då kommit ett förslag från EU-kommissionen att den tunga industrin får längre tid på sig. Och om vi ska titta lite närmare då på det här förslaget, vilka är vinnarna, vilka är förlorarna om det blir verklighet?
Alltså vinnarna kanske skulle kunna ses som industrin i stort, därför att i paketet, det ena är att man gör minskade krav på industrin, men det är också en väldig massa satsningar på att flytta pengar till industrin för att de ska göra fossilfria investeringar. Så att kommissionen kan sägas ta pengar från staternas statskassor och istället direkt koppla dem till investeringar i fossilfria lösningar. Och exakt hur det där kommer att landa mellan olika industrier är svårt att veta. Jag kan till exempel inte veta om de här stora satsningarna, Stegra och så, i norra Sverige kommer att vinna eller förlora på det här. De förlorar ju på att det blir fler, att man får längre tid på sig eftersom de ligger så långt fram. Men det kan ändå att de blir vinnare istället på de här nya stöden som kommer att komma till. Men å andra sidan blir det mindre pengar i statskassan till skattesänkningar eller välfärd eller försvar eller vad man nu vill säga. Så att det blir mycket mer öronmärkta industrisatsningar.
Mm. Jag vet inte om du hörde Mirjam Münnisch Vass från Teknikföretagen när vi ringde om till dig. Hon säger att det här kommer att gynna dem, att, skulle kunna bli så att det gynnar att människor och företag köper mer fossilbaserade grejer igen, bilar till exempel. Håller du med om det, att det kan bli en effekt?
Alltså risken finns, jag vill inte överdriva den, för det finns också en styrka i det här förslaget att man faktiskt säger att EUs klimatmål på 90% eller 85% beroende på vissa teknikaliteter fram till 2040 ligger fast. Och det som däremot det innebär, det är att man flyttar över minskningar av koldioxid. Alltså det blir större krav på att minska utsläppen från vägtrafiken och jordbruket och kanske på inlagring i skogsbruket. Och det där har ju svenska regeringen markerat väldigt hårt emot, med goda skäl skulle jag säga.
Mm. Vi har sökt Stegra som inte kunde ställa upp på en intervju. Stegra har ju baserat sin affärsmodell med grönt stål. De säger i en skriftlig kommentar till oss på Studiet att de bland annat tycker att det här är olyckligt, att ambitionsnivån i systemet föreslås att sänkas något, men att det fortsatt kommer finnas starka incitament att investera i omställningen även om det här förslaget går igenom. Mirjam Münnisch Vass på Teknikföretagen, finns det risk att de här företagen som har byggt sin affärsmodell kring den mer strikta lagstiftningen, finns det en risk att de inte kommer att överleva det här?
Ja, men det finns väl en liten risk för det beroende på hur mycket systemet i slutändan urvattnas. Våra företag vill ju framförallt att priset på utsläppsrätterna ska ligga högt framöver, för det ger dem incitament att sälja sina produkter som då är fossilfria. Så det, visst finns det en risk att efterfrågan på de här produkterna sjunker framöver om vi minskar på ambitionsnivån. Och sen är det ju så att ETS är ett väldigt strategiskt viktigt instrument. Det är ju huvudinstrumentet för att få ner utsläppen inom EU. Och det är en sån tydlig signal till marknaden när man ruckar på det systemet. Och man kan så tydligt se hur investeringskalkylerna ändras i och med att priset ändras. Så det är ett väldigt viktigt instrument att det ligger kvar och ger den här tydligheten. Och att man vågar göra de här investeringarna som man har planerat. Mm. Och fortsätter i både att elektrifiera och ställa om i produktionerna.
Mattias Höjer, professor vid KTH. Du var inne på det här att regeringen har argumenterat på goda skäl, säger du, att det här skulle kunna i en annan ände få bli problematiskt för svensk skogsbruk och transportsektor. Hur då?
Ja, men alltså det finns ett bindande klimatmål som EU tog den 5 mars i år. Och det ligger kvar, det är ingen förändring i det. Och det betyder att när man lindrar lite på de här, den tunga industrin, då ökar man kraven på de andra delarna. Och där kommer vägtransporterna, jordbruket och skogsnäringen. Också bebyggelsen, men det är inte lika aktuellt för just Sverige. Så att jag ser framför mig fruktansvärt svåra förhandlingar i höst, därför att det är få regeringar som vill gå till, eller ja, som vill aktivt höja kraven på att minska biltrafiken till exempel, vilket antagligen kommer att bli, skulle vara nödvändigt ändå. Men det finns liksom såna här saker inbyggda, att man slår mer mot saker som ligger närmare konsumenter och väljare, mer mot vägtrafik, mer mot jordbruk, det vill säga matpriser.
Och när du säger fruktansvärt svåra förhandlingar, om du drar ut den tangenten, var hamnar du då? Hur tufft kan det bli?
Alltså i allra värsta fall så skulle det kunna hända att man på något vis börjar diskutera att riva upp klimatlagstiftningen som redan sitter och som togs så pass sent som 5 mars. Men jag skulle också kunna tänka mig att det kommer att bli någon form av återkoppling. Nu kom det här beslutet och det kommer att tröskas i parlamentet och i ministerrådet. Samtidigt senare i höst så ska man förhandla om hur man ska göra med utsläppen, de övriga 50-60% som ligger inom andra sektorer som inte är den tunga industrin. Och då kommer de här två sakerna plötsligt att mötas där. De tunga industrierna redan har fått en liten rabatt kan man säga, och då kommer de andra sektorerna plötsligt att behöva betala för den rabatten. Mm. Det tror jag kommer att vara en svår sak för medlemsländerna att komma överens om.
Sista frågan kort, Mattias. Ett förslag är det ju, det ska gå igenom EU-parlamentet. När räknar man att det här träder i kraft?
Jag vet faktiskt inte riktigt, men det är presidentval i Frankrike i april-maj, och jag gissar att man skulle vilja vara färdig före det, och jag gissar också att det kommer att vara väldigt svårt.
Mm. Tack så mycket, Mattias Höjer, professor i miljöstrategisk analys och framtidsstudier vid KTH. Vi hörde också Miriam Münich-Wass, näringspolitisk expert inom klimat och energi på Teknikföretagen.
Nu till dystra siffror.
Ja, enligt Karolinska institutet så minskar självmorden i alla åldersgrupper förutom en, nämligen barn och unga.
Och sen 2 juli i år, ett par veckor sedan alltså, har Folkhälsomyndigheten ett nytt uppdrag att utreda varje fall där ett barn har tagit sitt liv.
Elinor Torp, frilansande journalist och författare. Du har skrivit boken Flickan i korridoren där du granskade fallet om 12-åriga Carolina som avslutade sitt liv. Elinor, berätta lite om henne.
Ja, Carolina var ju en utav de barn då 0-14 år i det spannet då, där man har sett en trendökning ungefär 1-2% per år över tid. Caroline var en utav dem, och i det fallet så satte jag ljuset på en instans i samhällsapparaten, och det var då skolan. Jag tittar framförallt på elevhälsan och lite hur det har skapats som ett glapp där i skollagen 2011 så försvann liksom den skolhälsovården, och man kan inte som i vårt grannland Finland skolan till exempel känna sig trygg med som förälder, att på varje skola finns det ett golv liksom för hur välfungerande elevhälsan är. Och där vet jag att skolministern också erkände för mig, det blir inte alltid som lagstiftaren har tänkt sig och vi måste ju göra om och göra rätt. Mm.
Du sa en procentsats där när det handlade om ökningen, men hur många barn under 14 år handlar det om som tar sitt liv?
Ja, det var ju det jag märkte då när jag i researchen till den här boken då tog jag mig in på så här suicidpreventiva utbildningsdagar egentligen avsedd för sjukvårdspersonal och läkare, och där fick jag se då kurvor och statistik som gjorde mig ganska perplex. Jag hade inte sett dem tidigare. Jag undrar varför de inte hade kommit ut. Jag förstår ju numerärt så är det ju fortfarande få, men det är allt för många. Mm. 2024 till exempel, som är den senaste årsstatistik vi har, där pratar jag om 16 barn under 15 år. 16 barn, 0-14, som tog sitt liv. Och det, ja, det är ju allt för många. Mm. Och man ser ju inte alls den här ökningen i andra ålderskategorier.
Mm. Och flickan 12 år, Carolina, hon gick på samma skola som din dotter. Mm. Och hon avvek i slutet av en eftermiddag just före idrottslektionen. Och vad hände sen?
Ja, nej, men där var det ju under flera år så hade hon ju blivit sittande ensam i korridoren, och jag vågade ju inte fråga den här mamman. Jag kände ju inte henne och jag hade aldrig träffat Carolina innan, men ett år efteråt så fick den här mamman skolan till att ta in en forskare som heter Svenny Kopp till att föreläsa. Och på det seminariet då så ställde jag frågan till mamman om jag kunde få skriva den här boken för att belysa hur det har blivit och att djupa då just i Carolinas fall. Mm. Varför en 12-årig flicka, hon hade under flera år mått dåligt av arbetsmiljön i skolan, och det hade liksom inte riktigt, lärarnas larm hade inte tagits på allvar. En resurs som var ett väldigt fint stöd för klassen som helhet larmade, men hon blev då bortplockad från klassen och det var konstiga klassammanslagningar, och så att där var väl både lärare och elever chanslösa kan man säga, och mådde inte bra i den miljön som hade skapats. Och vid den tiden på den här skolan så var det ingen fungerande elevhälsa. Det har förbättrats, ska jag säga, efter det.
Mm. Och sen samma eftermiddag, så är det den kvällen hittade man Carolina.
Ja, den kvällen, ja, innan hon avvik från, precis, hon avvik innan gympalektionen, och det är ju typiskt en sån lektion som ja, man kanske inte gärna vill vara med på, alltså just idrottslektionerna, och det, hon hade avvikit flera gånger tidigare också från just idrotten. Mm.
16 barn under 14 år tog sitt liv 2024, det är den senaste siffran vi känner till, och det är ju alldeles för många. Jag vänder mig till Jenny Tillander, enhetschef för suicidutredningar vid Folkhälsomyndigheten. Nu har ni fått till uppdrag av regeringen att utreda alla fall där barn tagit sitt liv. Vad exakt är det ni ska göra?
Jo, men det stämmer. Tack för att jag får vara med idag. Vi har fått ett nytt uppdrag och det handlar om att bygga upp en nationell utredningsfunktion som ska utreda varje dödsfall i suicid som är konstaterat ett säkert suicid av barn upp till 17 år, eller ja, alla under 18 år. Vi kan också utreda vuxna suicid, men det är fokus på barn, och det är den här nya lagstiftningen som trädde i kraft den 2 juli om utredningar av suicid som ger oss förutsättningar att kunna göra en djup och bred utredning av varje fall för att titta på de bakomliggande orsakerna och omständigheterna kring det här fallet, vad som har lett fram till
och vad exakt är det man tittar på då?
Ja, men utredningarna kommer att baseras på underlag från olika instanser. Det kommer vara myndigheter och yrkesverksamma som vi kommer att ha kontakt med. Men såklart också samtal med anhöriga och efterlevande som har varit i kontakt med den avlidne.
Förlåt att jag bara... just det, yrkesverksamma och myndigheter, vilka konkret handlar det om?
Jo, men det kan handla om socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polisen, skolan, inte minst när det gäller barn och unga, och andra myndigheter som kan vara relevanta. Mm.
Vad tänker du att ni skulle kunna hitta veta när ni gör de här noggranna undersökningarna efteråt, som ingen annan då hittills har gjort, antar jag, i de här fallen, så noga och så brett som ni kommer att göra det?
Ja, nej, men det är ju det som kommer skilja det här. Det är ju
men
så
vad tänker att du att vi kan hitta till exempel?
Att få en bredare bild och en djupare kunskap om den komplexa verkligheten som har drabbat de här barnen. Det kommer se väldigt olika ut, tror jag, från fall till fall. Det kommer vara väldigt unikt. Men förhoppningen är att vi ska kunna se vad man hade kunnat göra. Hade man kunnat sätta in någon insats, någon förebyggande åtgärd tidigare? Hade man kunnat upptäcka någonting? Det är det vi kommer leta efter. Om det någonstans har brustit i samhällets skyddsnät på något sätt som hade kunnat förhindra det här tragiska utfallet.
Alla fall är ju unika och ni ska se vad man hade kunnat göra för att förebygga. Hur ska det hjälpa de som vi nu vill rädda, så att säga? Vad är det ni ska använda informationen till sen konkret?
Tanken är att när vi har gjort utredningar av flera fall så ska vi titta på dem sammanslaget i en övergripande analys. Och i den analysen kunna leta efter mönster, återkommande faktorer, saker som vi kan lyfta sen i våra regelbundna återredovisningar till regeringen, till exempel i förslag till insatser som behöver sättas in och förändringar som behöver göras i systemet för att förhindra att det här ska hända igen.
När du hör historien om, som du säkert har hört förut också, det finns ju Elinor Torps bok om Carolina, 12 år, som tog sitt liv. Vad tänker du kring den och apropå ert uppdrag, så att säga?
Ja, jag tänker att det är otroligt tragiskt i alla dessa fall. Det är mellan 22 till 25 barn som tar sina liv varje år. Och att i varje fall så har samhället på något sätt brustit. Vi har ett särskilt ansvar för barn och unga i vårt samhälle. Och vi ser att om vi tittar på varje fall på ett systematiskt sätt och sen sätter samman det med kunskapen från flera fall, så får vi ett bra underlag att kunna lyfta vidare till våra uppdragsgivare och till andra instanser. Vi ska sprida den här kunskapen till kommuner, till regioner och andra myndigheter.
Elinor Torp, frilansande journalist och författare, och du har skrivit om det här. Det har ju ökat under en lång tid, något som du också har sett. Frågan som man ställer sig är, varför? Vet man det?
Nej, jag tror inte att man kan säga att det är en faktor, utan det är nog sammantaget. Jag riktar ju, som jag sa tidigare, ljuset på just skolan, för att man har sett liksom, ja, sen 90 och framåt så har det ju skett omfattande förändringar av just svensk skola, där just det här med skolhälsovård, elevhälsan har, men också att det är väldigt ryckig miljö, och det är också så att våra barn måste fysiskt infinna sig där. Det är obligatoriskt i 10 år idag. Det är ju skolplikt i Sverige, vilket innebär att det är, ja, men det är miljö där man måste vara. Man kan inte som en lärare eller en vuxen säga upp sig. Och där tänker jag, där har jag fått till mig väldigt många föräldrar som har hört av sig efteråt. Även lärare, ska jag säga, som larmar om sin arbetsmiljö, att den inte är särskilt god. Men det är ju liksom en instans. Sen har vi vården, vi har BUP, vi har glappet däremellan, vi har SOS, vi har poliserna, vi har så vidare. Och familjerna själva liksom. Sen har vi skärmarna såklart. Och, alltså, förstår ni, liksom TikTok och så vidare. Alltså, det är klart att det sammantaget så är det tufft för unga idag, och desto viktigare. Jag tänker, det har varit under lång tid mycket skriverier om gängkriminaliteten med rätta, men här har vi då unga, det är faktiskt fler som dör i självmord i den här yngsta ålderskategorin än i gängkriminaliteten. Varför har vi då inte liksom, vi i media till exempel, rapporterat om det? Och då är det väl den här mytbildningen om att, ja, att man inte ska skriva eller rapportera om självmord, och det har ju den samlade forskningen visat att det stämmer inte. Det är en mytbildning att samtala icke-dömmande och ta reda på då för att förebygga i lärande syfte är ju någonting som kan rädda liv. Säger, att det är tystad som dödar.
Mm. säger Elinor Torp, frilansande journalist och författare. Och det är ju sedan 2 juli i år, bara för en vecka sedan, så har då Folkhälsomyndigheten ett nytt uppdrag att utreda varje fall där ett barn tagit sitt liv.
Från Folkhälsomyndigheten hade vi med Jenny Tillander, enhetschef. Och om du eller någon i din närhet behöver hjälp eller stöd, så nås hjälplinjen på 903-90 eller Minds självmordslinje på 901-01.
Och vid akuta fall, ring alltid 112.
Du lyssnar på Studio 1. Producent idag är Marcus Elverbrandt, tekniker Olof Hansson Wallgren och sändningskoordinator Ines Schultz-Platschik.
Skärgården ska vi till nu. Glittrande hav, det känns ju som urbilden av svensk sommar.
Men svenskarnas vurmande för havet och skärgården tog fart först när Evert Taube slog igenom.
Här är resande man, min eller våran båt. Vi ska försöka segla till Skottland med i sommar.
Henrik Arnstad, som jobbar på Södertörns högskola, pekar på en vit segelbåt med röda detaljer som ligger förtöjd, inte i Roslagen men i Årstaviken i södra Stockholm.
Så vi har hållit på och rustat här hela våren och nu är vi ganska redo.
Får vi gå ombord?
Jajamän, välkommen.
Vad spännande, eller?
Ja, jättespännande. Det är jätteroligt.
Så ner i kajuten. Hur mycket tåg blir det på era segeltur?
Ja, men det blir ganska mycket. För att det liksom, när någon sitter och styr så kan man ju ta fram ukulelen som vi har ombord. Och så kan man liksom sitta och sjunga. En ung man, Karl Alfred var hans namn. Han for så vida ifrån hamn i hamn. Han var så lycklig med sitt fria liv. Han hade en med ej förälskat sig.
Låten Karl Alfred och Elinor om den godtrogne sjömannen som for till Australien och blev utsatt för ett rånförsök blev Evert Taubes stora genombrott när den släpptes för grammofon i början av 20-talet. Och det blev också startskottet för en ny maritim svensk identitet, enligt Henrik Arnstads forskning, som publicerats i International Journal of Maritime History. I slutet av 1800-talet var nämligen inlandet det svenskaste vi hade.
Det är Dalarna, Dalarna, Dalarna. För där bor ju som de ädlaste, renrasigaste, svenskaste, långt ifrån havet människorna. Och så tar man Dalarna till Stockholm och så bygger man Skansen. Liksom. Där finns även Skåne länger och det finns liksom Samevissen och sånt där. Men inget Roslagen och inget Bohuslän. Skansen saknar kust. Jag tittade också på i skönlitteraturen, till exempel Hemsöborna av August Strindberg eller Dr. Glas av Hjalmar Söderberg. I Hemsöborna till exempel, ja, skärgården finns, men det är ursligt och det är eländigt. Och Hjalmar Söderberg skriver om skärgården som är ett fruktansvärt vidrigt fult landskap med sönderslagna stenar som ligger utspridda i havet. Och så helt plötsligt så blir liksom skärgården vacker.
Samvaron var en liten by förutan gator. Den ligger inte långt från Rio de la Plata.
Taube la alltså grunden för de sjömansvisor som kom att bli så populära. Dåtidens rasbiologiska idéer färgade flera låtar enligt Arnstad. Den vite ädle sjömannen från Sverige som mötte faror och främmande människor i fjärran land. Men det fanns också hemlängtan och målande rader om svenska kusten och skärgårdslandskapet.
Med Roslagens famn på den blommande ö där vågorna kluckar mot strand.
Som är med i kulturkanon.
Ja, exakt. Det är liksom, och det är ju typiskt svenskt liksom. Att skärgården och havet är liksom nationella identiteter, vilket inte är, i mig vet det, något annat land på jordklotet.
Romantiseringen av havet och skärgården i kombination med stora förändringar på arbetsmarknaden, 8 timmars arbetsdag och med tiden 3 veckors semester och att fler fick råd, gjorde att fler skaffade fritidsbåt och stuga i skärgården. Och det maritima fick på riktigt fäste hos svenskarna enligt Henrik Arnstad.
Det är så här ska se ut. Blå, blå vindar och vatten, blå, blå känslor och hav. Och jag tror bäst det öppna landskap när havet vill jag bo. En del av samma sak är ju då att Hasse Lindgren skriver ju då om, som det är tv-filmer också, om Saltkråkan.
Farbror Melke, varför badar du alltid med kläderna på?
Saltkråkan har format många svenskars bild av skärgården. Tror i alla fall Anna Ulvestam som jag träffar i Stavsnäs vinterhamn. I väntan på båten över till Runmarö. Inte långt ifrån familjen Tobs omsjungna sommarparadis Sjösala i Stockholms skärgård.
Vi är ju här hela sommaren. Vi bosätter oss ute i skärgården på sommaren. Och gärna när vi kan annars också. Man kan åka ifrån stan och vara otroligt stressad och så kommer man ut hit och så helt plötsligt rinner all stress av en och det, man får bara ett inre lugn.
På båten som tar oss över fjärden träffar jag Ulla och Johan Solén som är fastboende på Runmarö sedan många år. Ullas mamma växte upp på ön så för Ulla har skärgården alltid varit en självklar plats. Men inte för Johan som växte upp på Södermalm i Stockholm.
Johan skulle inte flytta från söder.
Nej, men det gjorde jag. Och nu är jag nästan folkskygg och tycker det är skönt att bo här ute.
Båten lägger till och vi kliver av på Runmarö. Grusvägen leder bort över den skogsbrydda ön- och vågorna kluckar mot stenarna i vattenbrynet. Ulla älskar att komma hem hit.
Men man känner ju ett lugn, tystnad, stillhet.
Lite längre bort på grusvägen träffar jag Anna Wik som också var med på båten. Hon har lastat cykeln med varor för en helg i stugan här på ön.
Det är här jag andas och det är så fort jag stiger av här så är det liksom, då kan jag börja andas igen. Det är så fantastiskt.
Det var Annas farfar som köpte stugan på 50-talet. Och så har den gått i arv. Och med den faktiskt också en förkärlek för Tobs visor.
Absolut. Ja. Jag är uppvuxen med Tob. Alltså, mamma och pappa sjöng ju mycket Tob. Så att det, ja, men Tob är förknippat med sommar och skärgård, ja.
Vinden från havet har friskat och mysingen möter med sjögång.
Tillbaka på segelbåten Resande man konstaterar Henrik Arnstad att Dalarna och inlandet förstås finns kvar i den svenska identiteten. Men Tobi kulturkanon, allsångshäften på sommarfester och fortsatt höga priser på skärgårdsstugor och sjöbodar talar sitt tydliga språk, menar han. När Evert Taube sjöng sig in i svenskarnas hjärtan tog han med sig havet och skärgården.
Målar i blått och violett hela din kust Södertörn. Vem fan har tänkt på att sjunga om Södertörn? Detta tråkiga landskap. Jag som jobbar på Södertörns högskola. Alltså han gjorde det tråkigaste som finns i Sverige vackert. Och det håller i sig.
Rennerdal vakar i vår ljusa natten. Sitter i skogen så tyst på sin vän.
Evert Taube här och reporter Ida Svansbo. Reportaget sändes för första gången i juni.
Ryska armén har allt svårare att rekrytera soldater till kriget mot Ukraina.
Nu vänder sig arméns rekryterare till pensionärer, skuldsatta och präster. Anna-Lena Laurén har bevakat Ryssland i många år. Du skriver för Dagens Nyheter och Huvudstadsbladet. Anna-Lena, pensionärer och präster, är det de som ska strida för Ryssland nu?
Ja, det är kanske en lätt förenkling, men den här rekryteringen som pågår hela tiden eftersom Putin vill undvika att mobilisera så har ju riktat in sig på först på män i provinserna. Sen började man dammsuga fängelser. Och nu börjar antalet fångar ta slut. Och nu har man då liksom, är det professionella headhunters helt enkelt, som alltså får betalt för det här uppdraget, och ganska bra betalt också av de ryska regionerna, för att leta reda på personer som man tror går att locka till fronten. Och då handlar det ju om att man försöker hitta personer som är skuldsatta, som har låga löner, gärna får ha liksom någon dom i bakgrunden. Prästen låter kanske lite apart i sammanhanget med den person som har övertygelser och har liksom ofta såna här ryska slavistiska nationalistiska övertygelser, vilket är ganska vanligt inom rysk-ortodoxa kyrkan. Och alltså den här sortens utsatta personer främst, som man tror går att locka.
Och vad lockar man med till ryska armén?
Dels en lön, alltså ryska soldater får ju, åtminstone formellt får de fortfarande en ganska bra lön med ryska mått mätt, om man jämför med vad folk tjänar i provinsen. En lön som formellt motsvarar ungefär 25 000 kronor. Det är alltså väldigt olika, och det är inte alla som får ut den här lönen. Att det här är vad man säger, i praktiken fungerar det inte alltid så. Men de erbjuds en lön som de aldrig skulle få någon annanstans, alltså i sin livssituation. Men det som de framförallt då utlovas är att du behöver inte, du kommer inte att kriga egentligen. Ofta säger man att du får vakta ett elverk eller skolor eller dagis, och du kommer att befinna dig i andra eller tredje linjen. Alltså inte längst fram utan längre bak. Mm. Och det här låter ju lite märkligt att någon kan tro på det här. Men det handlar väldigt mycket om just att de här människorna är utsatta och är pressade, ofta ekonomiskt pressade, och de erbjuds en möjlighet att ta sig ur det. Alltså det liknar, tycker jag, faktiskt lite överhuvudtaget svindlare som lurar gamla människor att ge från sig smycken och sånt här. Alltså det är samma metod där man pratar mycket, man ser till att den andra inte får ställa frågor, man säger att det är bråttom, att det finns ett erbjudande, att vi kan ordna allt. Men det är liksom det samma metod som används.
Men den här informationen om att de faktiskt blir lurade, de vet ju inte riktigt vad de skickas till. De får löften om att de kanske skulle vakta ett elverk, som du berättade. Sprider sig inte informationen om att de faktiskt blir lurade?
Ja, det här är ju lite gåtfullt, för det finns sprids information om det, absolut. Men det är ju främst på oberoende ryska telegramkanaler och övriga medier där man talar om det här och liksom beskriver hur det går till. Och många, alltså just den här sortens personer som tillhör den här samhällsklassen, så just sådana som ofta ganska följer enbart de här officiella medierna. De har inte alltid VPN och de följer inte med oberoende information, så de lever ofta i ett slags informationsvakuum. Men det handlar inte om att det är ändå inte omöjligt för dem att ta reda på saker, men de har ofta liksom fostrats in i en sån här uppfattning av att det är bättre att inte veta någonting. Alltså många människor i Ryssland, och speciellt om man har lägre utbildning, så väljer man att inte reda på saker, speciellt inte om kriget. Mm. För det är jobbigt, och det är bättre att, liksom inte, att man lever helt och hållet, man lever sitt eget lilla liv. Man har liksom blivit fostrad i det. Mm.
Maria Persson Löfgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Känner du igen de här berättelserna från hur Ryssland nu liksom går längre och längre bort nya grupper att rekrytera till kriget?
Ja, men det har ju varit genomgående. Det har ju bara varit en enda mobilisering, och då lämnade ju alla unga män Ryssland, de som kunde i alla fall, i hundratusental faktiskt, som försvann, men sen kom en del av dem tillbaks. Men det här är ju ett sätt att dra nytta av att det är många människor som sluter ögonen och inte egentligen vill se vad som pågår, och tror då på löften om att de ska inte komma längst fram vid fronten, utan de ska vara längre bak och sådär, eller är pressade, precis som Anna-Lena säger, att ta det här. Mm. Jag hörde precis om Krimhalvön, där människor nu inte har någon el och klagar över det, och då så får de veta att ni kan få ersättning, men då får ni skriva på att ni vill gå in i militären. Alltså det här är ju ukrainska halvön Krim där man använder sig av det här.
Du har ju tidigare rapporterat om soldatmödrar och deras protester mot kriget. Vad hör man från de ryska soldatfamiljerna nu?
Väldigt sporadiskt. Tidigare så såg man ju då, först fanns det ju en organisation, Soldatmödrarna, men den har ju inte tillåtits verka. Sen var det ju unga kvinnor som gick med vita hucklen och la vita blommor i protest och krävde att deras män eller deras söner skulle komma hem. Men de tillåts inte heller verka längre. Nu ser man enstaka utbrott på sociala medier där byar till exempel går samman och kvinnor säger att nu vill vi ha tillbaka våra män för de har var löftet att de skulle vara i 2 år och nu har de 2 åren gått och så vädjar de till Vladimir Putin utan att det egentligen ger något resultat.
Mm. Man har ju hört tidigare att familjer får ibland ganska mycket stor ersättning, ekonomisk ersättning när någon i familjen stupar. Hur fungerar det nu och är den fortfarande stor, de ersättningarna?
Vi vet ju inte säkert om det fortfarande är så att de får de där ersättningarna som utlovas, men i början av kriget, de första 2 åren, så var det väldigt mycket om detta och jag har ju hört många ryssar som säger är det här första kriget där man går ut för att man ska kunna köpa en bil eller man ska få pengar även när den som har gått ut i kriget har stupat så ska man få en ersättning. Och det fanns då uppgifter om byar långt bort i ryska taigan som hade fått en massa saker som de inte hade råd med tidigare och så. Men numera hör man inte så mycket om det, så det är mycket möjligt att det snarare är så att de har lovat men sen blir det ingen utbetalning ändå.
Anna-Lena Laurén, du var ju inne på att du berättade om de här rekryterarna, headhunter som du beskrev dem som. Hur arbetar de och vilka är det?
Ja, det här, jag ska bara gärna säga att de här uppgifterna om det här väldigt konkreta uppgifterna om headhunter, så det har kommit på en dokumentär som har gjorts av den oberoende ryska TV-kanalen Dost, som nu för tiden fungerar från Amsterdam. Och den oberoende ryska pressen är väldigt viktig när det gäller att förstå vad som händer i Ryssland. De måste ju också jobba utanför Ryssland.
Mm.
De här headhunterna, så de är liksom, alltså det är helt professionella headhunters som jobbar på samma sätt som vem som helst och de kan jobba var som helst i Ryssland, de kan sitta var som helst. De använder telefonen och de får liksom uppgifter. Det är ganska lätt i Ryssland att köpa uppgifter om folk. Men de vet till exempel att alltså bara en sån sak som att hitta så kallade obsessiti, heter det på ryska, det betyder internat, eller det vill säga att människor som bor i kollektiva bostäder, gamla så kallade kommunalkor som man levde på Sovjettiden, det är ofta fattiga människor.
Mm.
Att får man deras uppgifter så ringer man dem och man liksom ringer uttryckligen målmedvetet. Eller man ringer personer som man vet har en dom eller man tar reda på de här sakerna. Man ringer liksom inte vem som helst.
Mm. Maria Persson Löfgren, vad säger allt det här om Rysslands förmåga att fortsätta kriget?
Ja, det är ju helt uppenbart ett problem att man inte kan fylla på i armén och att det är så många som stupar och att man då tar till vilka mått som helst. Man skickar först fångar från fängelser och sen så har man också räder till exempel i staden Penza där man samlar ihop män som man skickar iväg till fronten. Det är ju uppenbart att detta är ett problem att man inte klarar av och fylla på i armén helt enkelt.
Mm. Maria Persson Löfgren, utrikesreporter här på Eko, tidigare Rysslands korrespondent på Sveriges Radio, och Anna-Lena Laurén som i många år bevakat Ryssland och skriver för Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter.
Nu är det 4:45 Ekot här i P1 och efter det fortsätter Studio 1.
Här är Ekot 4:45. EU-kommissionen ville sänka klimatkraven på industrin. Striderna mellan USA och Iran fortsätter och Andy Burnham valdes som ny Labour-ledare.
I will be a leader for the North, the South, the East and the West. For Scotland, Wales and for Northern Ireland.
Rubrikerna i Ekots 4:45. I studion Marta Einerstam Karis. Ja, EU-kommissionen föreslår alltså att sänka klimatkraven på unionernas industrier. Det meddelade EU-kommissionen idag. Det innebär att företag inte längre behöver minska utsläppen i den takt som EU tidigare bestämt. EU-minister moderaten Jessica Rosenkrantz säger att regeringen är kritiska till förslaget.
Alltså den svenska regeringen är ju orolig för att det är länder som driver på för en urvattning av EUs utsläppshandel.
Tanken med EUs utsläppshandel är att göra det dyrare att förorena och billigare att minska utsläppen. Men nu kommer kommissionens förslag om lättnader Efter påtryckningar från länder som Polen och Italien och tung europeisk industri som uttryckt oro för höga kostnader.
Det menar vi är olyckligt, därför att utsläppshandeln är vårt absolut viktigaste verktyg för att minska utsläppen.
Svenska företag har gjort miljardsatsningar i dyr grön teknik utifrån EUs nuvarande regelverk som bygger på att det gradvis ska bli dyrare att släppa ut koldioxid. Om kommissionens förslag går igenom kan konsekvenserna bli stora för de här företagen, menar Jessica Rosenkrantz.
Men det är ju också så att väldigt många företag, inte minst svenska, har ju så att säga redan gjort en omställning av sin produktion och sin verksamhet. Och skulle man nu ändra reglerna mitt i spelet så att säga, då straffar man ju de som har gjort omställningen. Och om det är någonting företag behöver så är det ju förutsägbarhet.
Åsa Westlund, klimatpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, ser också risker för Sveriges gröna industrier, men menar att regeringen inte gjort tillräckligt för att påverka EU-kommissionens förslag.
Tyvärr visar det här också att regeringen Kristersson inte har varit tillräckligt aktiv för att försvara svenska intressen och se till att Europa fortfarande har en hög klimatambition.
2040 ska EU ha minskat sina utsläpp med 90% jämfört med 1990-talets nivåer. Det är ett bindande mål, så om man minskar ambitionsnivån inom utsläppshandeln måste man höja klimatambitionerna inom andra områden, exempelvis transport, jordbruk och byggnader. Förhandlingar om EU-kommissionens förslag kommer pågå under hösten.
Adam Kåls Josefsson, reporter. Så om striderna mellan USA och Iran som fortsätter. Under natten har nya attacker genomförts på flera håll i Mellanöstern. Vår utsända Lorin Ibrahim i Erbil i irakiska Kurdistan rapporterar.
Kraftiga explosioner hördes över stora delar av Erbil under natten och tidig morgon. Enligt myndigheterna i Kurdistan-regionen sköt den USA-ledda koalitionen ner 8 drönare som var riktade mot amerikanska mål i Erbil. Samtidigt utsattes Irans kurdiska oppositionsgrupper för flera attacker utanför Slemania i irakiska Kurdistan. En talesperson för oppositionspartiet Komala bekräftar för Ekot att 9 av partiets peshmerga-soldater dödades i attackerna. Samtidigt har USA genomfört en ny våg av attacker mot Iran för 6:e natten i rad enligt den amerikanska försvarsledningen. Syftet är enligt USA att ytterligare försvaga Irans militära kapacitet. Anfallen har bland annat riktats mot kustövervaknings- och luftvärnsanläggningar samt annan militär infrastruktur nära ön Qeshm vid Hormuzsundet. Iran anklagar USA för att även ha angripit energianläggningar och civil infrastruktur, däribland en flygplats, en järnvägsstation och flera broar i Hormuzgan-provinsen. Statliga iranska medier rapporterar att minst 7 personer dödades och ett 20-tal skadades i nattens attacker. Det iranska revolutionsgardet uppger att 2 amerikanska radarstationer i Oman samt militärbasen El-Tanf i Syrien har attackerats. Enligt AFP har iranska styrkor också angripit kommunikationssystem och bränsleanläggningar kopplade till amerikanska militär i Jordanien. I Kuwait uppger myndigheterna att en anläggning för elproduktion och avsaltning av havsvatten har skadats i en iransk attack, rapporterar Reuters.
Ekots utsände i Erbil, Lorin Ibrahim. Vidare till Storbritannien, för idag valdes Andy Burnham till ny ledare för Labourpartiet med stöd av 379 av partiets 403 ledamöter. Och på måndag väntas han sväras in som ny premiärminister.
I will be a leader for the North, the South, the East and the West, for Scotland, Wales and for Northern Ireland.
Jag kommer vara en ledare för hela landet, sa den tidigare Manchester-borgmästaren när han svors in som Labours nya ledare under en specialkonferens i London idag. Inför sina partikollegor lovade han att ena partiet, att fixa sånt som han menar att partiet försummat som social omsorg exempelvis, och han lovade även bland annat att samarbeta med andra partier. Men också att göra de största politiska reformerna på årtionden. Men politiska analytiker menar att det var ett vågat tal. Stora luften, men få detaljer kring hur han tänkt genomföra sin politik och hur han tänker finansiera den. Med stöd av 379 av Labours 403 ledamöter har Burnham en enad partigrupp bakom sig. Men med smeknamnet King of North, kung av norr, har han fortfarande delar av Storbritannien kvar att vinna över på sin sida. Särskilt i delar av södra England och Wales, där förtroendet för honom är som svagast, enligt en enkätundersökning publicerad i Politico i juni.
Yes, the north of England has given me so much, everything in fact. And in return, I have sought to give it the strongest voice I could. That was my job. But now I do the same for everywhere.
Norr har gett mig så mycket, i själva verket allt. Och i gengäld har jag gett dem den starkaste röst jag kunnat. Och nu lovar jag att göra detsamma för alla delar av landet, sa Andy Burnham i sitt tal idag. Sofia Sofroniadou, London.
Det har varit en skottlossning i danska Aalborg under eftermiddagen med tre skadade. Med i studion nu är vår utrikesreporter Paulina Monson. Ja, vad vet vi om vad som har hänt?
Ja, vid två tiden får polisen på Nordjylland samtal om brand och skottlossning i ett industriområde i danska Aalborg. Och de åker då dit med stort pådrag och enligt danska medier är polisen tungt beväpnad. Polisen skriver på sin hemsida att när de anländer till platsen så blir de beskjutna av gärningsmannen och de besvarar då elden. Och i det här så träffas både gärningsmannen och en polis. Och det är även en tredje person som var på platsen som träffas i den här skottlossningen.
Och vad vet vi gällande skadeläget?
Den här tredje personen har dött, skriver polisen på sin hemsida vid fyra tiden idag. Och polisen som skadades ska vara i stabilt tillstånd och gärningsmannen är allvarligt skadad och ska ha förts till sjukhus. Samtidigt så är polisen och räddningsfordon kvar på platsen. Polisen skriver att man inlett en omfattande utredning där man ska utreda hela händelseförloppet och att man just nu inte vet vad det är som har lett till skjutningen, men att man betraktar det som en isolerad händelse.
Vi tackar för det, utrikesreporter Paulina Monson, och vi följer givetvis detta under kvällen. I Frankrike uppger landets hälsomyndighet att antalet dödsfall i Parisregionen mer än fördubblades under förra månadens värmebölja jämfört med normala nivåer, det rapporterar AFP. I en rapport skriver myndigheten att 3000 dödsfall rapporterades mellan den 22 och 28 juni, vilket är drygt 1500 fler än förväntats. Tyskland kommer att delta i en fransk kärnvapenövning senare i år. Det sa förbundskansler Friedrich Merz efter ett möte med president Emmanuel Macron idag, rapporterar AFP. På sociala medier skriver Merz att den europeiska avskräckningsförmågan kommer att stärkas när Tyskland och Frankrike fördjupar sitt försvarssamarbete och att kärnvapenövningen kommer att äga rum innan årets slut. Så går vi inrikes. Telefonbedrägerier drabbar i högre utsträckning egenföretagare och yngre personer enligt polisen. En som drabbats är egenföretagaren Charlie Mikkelsen som blev lurad på 450 000 kronor av någon som hon trodde var från hennes egen bank.
För alla vet ju, om någon ringer till dig och säger logga in med BankID, då säger man ingenting utan man lägger bara på luren. Den lilla spärren försvann eftersom min känsla var ju, men jag har ju ringt dem.
Förra veckan fick Charlie ett sms om att hon hade missat att betala en faktura som gått till inkasso. Charlie ringde då upp numret som stod i smset och fick höra att hon kunde vara utsatt för ett bedrägeriförsök. Efter flera turer blev hon kontaktad av det hon trodde var bankens säkerhetsavdelning som skulle hjälpa henne att stoppa utbetalningarna.
Supertrevlig, jättetillmötesgående, väldigt förstående och också lite auktoritär. Och han säger så här, ja, men då ska vi göra så här, då skickar jag dig en länk som du får skanna med ditt BankID och sen så, då kan vi stoppa den liksom. Jag kan inte göra det härifrån, du måste göra det. Och jag vet ju så här, när jag berättar det här efterhand, då känner jag, ja, här borde jag ju kanske också ha reagerat.
När Charlie förstod att det var ett bedrägeri var det redan för sent. En utbetalning på 200 000 kronor lyckades hon stoppa, men resten hade hunnit försvinna. Lotta Mauritsson är brottsförebyggande samordnare på polisens nationella operativa avdelning. Hon säger att telefonbedrägerier tidigare främst riktades mot äldre personer, men att en majoritet av offren idag är egenföretagare och yngre människor.
Att man först får prata med en person och sen kopplar vidare till en annan person, ofta då till banken, det är mycket vanligare idag än det har varit tidigare.
Lotta Mauritssons råd är att alltid själv kolla upp numret till det företag eller den myndighet man blivit uppmanad att ringa och inte identifiera sig med bank-ID om man blivit uppringd.
Om det har skett ett bedrägeri med dina konton inblandade så behöver liksom inte du hjälpa till med att stoppa bedrägeriet, för det klarar banken alldeles utmärkt själva.
Reporter här är Tyra Meidel i samarbete med P4 Extra. I spår av värmen har Trafikverket ju gått ut med varningar om solkurvor och blödande asfalt. Och i takt med ett varmare klimat och färre extrema vintrar så testar nu Trafikverket olika metoder som ska få asfalten att hålla i både kyla och värme. Jan-Erik Lundmark är nationell samordnare för vägbeläggningar på Trafikverket.
En blödande asfalt, den uppstår när bindemedlet i asfalten, när den expanderar, och det gör den när temperaturerna stiger. Då har den ingenstans att ta vägen än uppåt och lägga sig på ytan.
Bindemedel som används när man lägger asfalt ökar i volym när det blir varmt och krymper när det blir kallt. Det är i extrema väderförhållanden som det märks av på vägarna. När det blir väldigt varmt blöder alltså asfalten, och när det blir extremt kallt spricker den istället. I Sverige och i Norden använder vi oss av bindemedel som ska tåla både kyla och värme, men i exempelvis södra Europa ska bindemedlet i huvudsak tåla värmen.
Skulle vi välja ett annat bindemedel som tål värmen väldigt bra, så skulle våra vägar spricka sönder på vintern.
Att asfalten blöder eller spricker påverkar inte integriteten eller strukturen på vägarna. Eftersom väderförhållanden i Sverige kan skilja sig åt från söder till norr används olika bindemedel för att motverka både blödningar och sprickor. I norra Sverige använder man mjukare bindemedel eftersom det har en större benägenhet att klara av extrem kyla. Men i takt med att klimatet blir allt varmare har Trafikverket de senaste 10 åren testat att istället använda hårdare bindemedel.
Vi märker ju av klimatförändringarna, och även om det går sakta, så att vi provar oss ju fram med hårdare bindemedel egentligen från söder och norrut successivt.
Kan det bli mer aktuellt med hårdare bindemedel i södra Sverige än den som redan används idag?
Ja, det kan det väl bli i framtiden.
Helena Gailani, reporter. Så en väderprognos ikväll och i natt för Götaland, Svealand och sydligaste Norrland, växlande molnighet med lokal risk för kraftiga skurar och åska. Norra Norrland delvis klart väder. Imorgon får stora delar av landet mycket moln och skurar som främst i Götaland och Svealand tidvis är kraftiga med inslag av åska. Över Norrland mest uppehåll. Temperatur runt 15 grader i söder till 20 i norr. Producent för Ekot kvart i fem, det var Ola Henriksson. Jag som presenterat nyheterna heter Marta Einerstam-Karis.
P1, Sveriges Radio.
Hej och välkomna till Studio 1:s andra timme.
Så svarar Kina på anklagelserna från Donald Trump om att Kina lagt sig i amerikanskt val.
Och en planet där det skulle kunna finnas liv. Hur hittar man den 49 år ljusår bort?
Följ med till Tyskland som ligger i framkant i digital självständighet.
I internationell kontext.
När det gäller digital självständighet var vi i Tyskland en av de första i Europa och även internationellt. Men nu handlar det om ett ökat samarbete. Ett sätt är att använda open source.
Vad krävs för att Sverige ska stå på egna ben i det här?
Och vad är det som gör Odysseen till en klassiker och människans urberättelse? En av våra gäster har seglat i Odysseus fotspår. Studio 1 med Pia Sjögren och Ylva Lilja.
The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
Så där lät det i natt när USA:s president Donald Trump talade till nationen. Gina Lindberg, Sveriges Radios Washington-korrespondent. USA har hunnit vakna och kanske kommentera presidentens tal i natt, svensk tid. Vad säger man?
Ja, reaktionerna är blandade. Donald Trump själv skriver på sociala medier nu på förmiddagen vår tid så här: fantastiska recensioner efter mitt tal igår. Stor publik. Men recensionerna eller reaktionerna är i själva verket mycket, mycket blandade. Stark kritik från politiska motståndare som säger att det här talet innehöll absolut ingenting nytt. A big nothing burger, säger Obamas tidigare kampanjchef till exempel. Och mycket av det som Trump sa i talet, som han presenterade som chockerande nyheter, det var redan kända uppgifter. Till exempel det här att utländska aktörer har gjort försök att lägga sig i amerikanska val. Men däremot inga uppgifter om att någon utländsk makt lyckats påverka valresultatet. Och när det gäller det här han själv säger att det var en stor publik, så är det också en sanning med modifikation, därför att det var färre som tittade än vad det brukar vara när en amerikansk president håller tal till nationen, därför att vissa tv-kanaler lät bli att livesända talet för att de ville faktakolla det som Trump sa.
Vi ska återkomma till det om några minuter. Är det någon som har sagt någon oväntad reaktion? Annars man har lätt bilden av att republikaner alltid säger att det här var ändå intressant, och demokraterna säger det här är bara knasigt. Alltså det låter likadant hela tiden. Ja.
Ja, jag har en stark kritik från demokraterna, men också många republikaner i kongressen som är ganska tystlåtna idag, som faktiskt inte kommenterar talet. Därför att Donald Trump väljer ju att hålla det här talet just nu därför att han vill få igenom nya vallagar före mellanårsvalet i kongressen som hålls i november. Han vill ha nya ID-krav, han vill ha begränsning av möjligheten att poströsta till exempel. Och det där går ju trögt. Det är inte ens alla republikaner som är beredda att rösta för det lagförslaget, därför att det finns farhågor om att det ska bli svårare för folk att rösta med de här nya vallagarna. Så att Trump håller ju det här talet nu för att försöka övertala både politiska motståndare men också de egna republikanerna. Och sen genom det här talet så försöker han ju också i förväg underminera demokraterna om de skulle vinna i valet. Han anklagar återigen demokraterna för att fuska och sa att enda anledningen till att de inte vill ha nya vallagar, det är att de vill ha fusk. Så att det här är ju ett av skälen till att han håller talet just nu.
Mm. Apropå anklagelser så handlar det ju också om det där att Trump menar att Kina ska ha försökt påverka valet 2020. Det val han själv påstår att demokraterna då stal. Trots att flera utredningar skjutit ner det påståendet. Men vad är det Trump menar att Kina ska ha gjort? På vilket sätt ska de ha påverkat det här valet?
Ja, han menar att de har försökt påverka genom att de, enligt Trump, har kommit åt personuppgifter om amerikanska väljare. Och det gäller namn och adresser och i vissa fall vilket parti personen har registrerat sig för. För att det funkar ju så i USA att man, om man röstar i primärvalen, alltså partiernas egna val, då registrerar man sig hos det partiet i förväg. Sådana uppgifter har Kina kommit åt genom hackning och genom stöld, sa Donald Trump. Mm. Här finns det ju sedan tidigare en diskussion i bakgrunden om att de här uppgifterna är lätta att få tag på och finns tillgängliga i vissa fall i allmänna offentliga register. Men Trump anklagar alltså Kina för att ha försökt stjäla den här informationen, men han kom inte med några uppgifter om att Kina på något sätt påverkat något valresultat.
Apropå det så bjuder vi in Hanna Salberg, Kina-reporter på Ekot. Stöld och hackning, hårda ord mot Kina från Trump. Hur har det tagits emot i Kina?
Ganska lugnt. Vid utrikesdepartementets dagliga presskonferens valde talespersonen att bemöta den här frågan genom att säga att det är falska anklagelser, och det är också frågor som har blivit utredda tidigare där det har sagts att Kina inte har påverkat, och Och istället så kommer han med en motanklagelse mot USA och säger att världen vet vilken makt som faktiskt lägger sig i andra länders interna angelägenheter. Och menar då att det är USA som håller på att göra sådana saker. Man syftar på statsförändringarna i Venezuela och sådana saker. Kriget mot Iran naturligtvis. Och menar att det är i själva verket USA som lägger sig i och Kina är så rent och fint.
Mm. Är det din bild att Kina kan tjäna på såna här yviga utspel från Trump och så behåller de lugnet och är så resonerande och coola som du beskriver?
Ja, det där är en intressant vinkel på det här problemet som vi har levt med nu ett tag. Att man kan se till exempel en nylig undersökning i många länders opinioner från undersökningsinstitutet Pew som visar, till skillnad från några år sedan, att opinionen nu är positiv mot Kina och att negativ mot USA. Tidigare så var det många länder där man såg att uppfattningen om Kina liksom gick neråt, och det är mycket sannolikt då att det påverkas av hur Donald Trump driver USAs agerande och att han skapar en opinion för Kina, som du säger, där Kina verkar sansat och vettigt i jämförelse.
Mm. Men just det här att de reagerar lite svalt och inte blir upprörda eller visar att de blir det i alla fall, men att skulle Kina ha kunnat försöka påverka valet 2020? Hur troligt tror du att det är?
Att man hade kunnat försöka om man hade haft intresset är ju otvivelaktigt. Kina har ju väldigt mycket aktiviteter som riktar sig utomlands då, allra främst mot personer med en kinesisk koppling. Alltså mycket mot de nordamerikanska kinesiska grupperna, och där finns ju vittnesmål om till exempel i Kanada där jag var för ett tag sedan och intervjuade just om valpåverkan från Kina, att där hade man kunnat se och jag fick berättelser om att de som stödde Pekingkritiska, alltså amerikansk-kinesiska kandidater i lokalval, de kunde råka ut för press, men de bryr sig ju inte Trump om. Det här handlar ju om någonting helt annat, att han vill måla upp en bild av att en främmande makt kan påverka USAs valsystem, och det har amerikanska underrättelse systemet kommit fram till att det har Kina inte lyckats med och heller inte haft intentionen till då i valet 2020, eftersom man från den amerikanska sidan då bedömde att Kina inte skulle ha tillräckligt stor nytta av att den ena eller andra kandidaten vann för att man skulle ha en massiv påverkanskampanj. Därmed inte sagt att Kina inte har makt att utöva inflytande och utpressning och politisk påverkan utomlands, för det har man.
Mm. USA och Kina har ju under Trumps presidentskap haft en rätt komplicerad relation. Ena stunden goda vänner, andra stunden fiender. Vilken påverkan tror du det här senaste kommer få på relationen mellan de två länderna?
Ja, det här verkar ju väldigt klart riktat mot Donald Trumps egna väljare och potentiella väljare i USA inför mellanårsvalet där, för att han ska kunna driva igenom sin agenda. Däremot så verkar det osannolikt att han skulle vilja piska upp det här till en riktig storm med Kina innan det besök som planeras av Xi Jinping till USA, där han efter vad det verkar ser fram emot att ta emot honom.
Mm. Gina Lindberg, Sveriges radios korrespondent i Washington. Det här med att Kina framstår som så coola och lugna. Finns det några reaktioner som du ser eller hör i USA på det när det gäller den här relationen mellan Trump och Kina?
Precis som Hanna Sahlberg säger, det här är ju ett tal som Trump riktar väldigt mycket inrikespolitiskt. Det handlar mer om att försöka få de egna republikanerna att rösta för hans nya vallagar, och det handlar också om att kritisera tidigare presidentadministrationer och Bidens administration och CIA, underrättelsetjänsten. Det som Trump gör nu är ju att presentera en massa nya tidigare sekretessbelagda dokument. Han hävdar att CIA under Biden har försökt mörka det här för den amerikanska allmänheten, det här med Kinas försök att komma åt uppgifter. Och det här är alltså redan kända uppgifter, men det Trump gör är att presentera mer detaljerade dokument som han nu lägger fram, och det gör han väldigt mycket för att för inrikessyften, för att få igenom de här vallagarna och för att bygga under sina egna argument om att CIA är korrupta eller var korrupta.
Tillbaka till det här då med att det kanske inte var en super, super stor publik eftersom flera tv-kanaler inte sände talet. Hur har Trump reagerat på det?
Ja, det var intressant för han valde att ta upp det i sitt tal, att vissa tv-kanaler alltså inte livesände hans tal. Det var NBC, ABC, CNN bland annat, och det var vissa andra kanaler som sände en liten bit av talet och sen tonade ut och gick över till sina egna kommentatorer. Han hävdar nu att de här medierna, de här tv-kanalerna, de konspirerar mot honom av politiska skäl. De stöttar den radikala vänstern, sa han i sitt tal igår. Och det var spännande att följa Trump-vänliga medier efter talet. Jag tittade på Newsmax till exempel, som har en väldigt Trump-lojal rapportering. Och de pratade mer om detta med tv-kanalerna som inte sände än om själva innehållet i Trumps tal. Och Trump-sidan har nu fortsatt idag. Vita huset anklagar CNN och andra för censur. De försöker censurera Trump. Medan de här nyhetsredaktionerna som inte sände talet, de säger att de valde att inte direkt sända för att kunna nyhetsvärdera och för att kunna faktakolla det som Donald Trump sa.
Och vad säger kollegorna på Trumps sida så att säga om de som inte sände talet? Hur formulerar de sig?
Ja, det är stark kritik från Trump-sidan och det
också
som Trump
också gör. Från tv-kollegor alltså?
Ja, från Trump-lojala tv-kollegor, precis. Mm. Och det som Trump-sidan och Donald Trump och Vita huset hotar med nu, det är att dra in sändningstillstånden för ABC och NBC. Men det är svårt. Det finns ju lagar och regler här som är svåra att gå runt. Men han upprepar de här hoten som han har kommit med även tidigare, att dra in sändningstillstånden för både ABC och NBC.
Tack Gina Lindberg, Washington-korrespondent, och Hanna Salberg, Kina-reporter.
Nu till något som kan vara ett viktigt steg i jakten på liv i universum.
Ja, för första gången har forskare hittat tydliga tecken på en atmosfär runt en jordlik planet i den beboliga zonen som är utanför vårt eget solsystem.
Den här planeten ligger 48 ljusår bort. Men hur kan forskare ens veta att det finns en atmosfär så långt bort i rymden? Astrofysiker Lindbolt Christmas, välkommen hit.
Tack så hjärtligt.
Att man hittat en så kallad stenplanet som liksom vår egen planet har en fast yta och en atmosfär. Hur stort är det inom astronomin?
Jo, det är ju exakt som du säger, att det finns lite två olika smaker av planeter kan man säga. Som vi vet från vårt eget solsystem så har vi Jupiter och Saturnus, och de som är då de gasartade planeterna. De är liksom stora bollar faktiskt. Och det är inte någonting alla vet, att de har ingen fast yta egentligen. Om du hade ett riktigt stort badkar så skulle Saturnus kunna flyta där. Mm. Så det är då skillnaden om man jämför de planeterna med de inre planeterna, de stenartade planeterna. Som Jorden och Venus och Mars etc. Så de har då en fast yta.
Men ni som jobbar med inom astrofysiken, tycker ni att det här är en häftig upptäckt, eller är det bara en bland andra alla andra planeter som man hittar?
Det kan vara både och. Jo, det är så att vi har hittat många stenartade planeter förut. Och vi har också kunnat hitta de här planeterna.
Så det är inget särskilt med den här?
Nej. Det är klart vi ska tycka det är roligt. Men den stora saken är att de här planeterna som vi har hittat förut, som var stenartade planeter, vi brukar hitta dem då runt kallare stjärnor. Som den här planeten i frågan i den här studien är då runt en mycket mindre stjärna än vår sol. Mm. Så den är en kallare stjärna. Så då kan man vara närmare den utan att det blir för varmt. Men frågan har varit innan, har de stenartade planeterna som är väldigt nära sina stjärnor, har de ens atmosfärer? Så det är det som är den viktiga saken här, att vi faktiskt kunnat se det.
Och hur kan man ens upptäcka en atmosfär på en planet som ligger 48-49 ljusår bort?
Exakt, ja, det är långt borta. Det finns massa olika metoder, men den mest framgångsrika metoden som vi har använt oss av än så länge, och den metoden som den här studien har använt sig av, är något som heter transitmetoden. Och vad man gör då är att om du tänker dig att du tittar på en stjärna som ligger långt borta, och så har den då några planeter som snurrar runt omkring den. om planeterna sitter åt rätt håll så kan det ibland bli så att de planeterna åker framför dem. Ni ser inte mig här i studion, men jag viftar med händerna.
Lyssnarna ser inte, men de hör dig tydligt och klart.
Exakt. Så om du då tänker att då kan det bli så att när du tittar på den här stjärnan, om planeterna ligger rätt, så är det så att med jämna mellanrum så åker de planeterna framför sin stjärna. Och det skapar liksom en liten solförmörkelse eller en stjärnförmörkelse när de glider förbi där. Så vad vi kan se är när planeterna åker förbi framför sina stjärnor så blockerar de lite ljus. Och då ser vi den förminskningen av ljus. Och då säger vi, oj, då är det en planet. Och om du då tänker att planeten har en atmosfär runt omkring sig så blir det liksom ett lager runt planeten som ljuset kan då åka igenom, som då släpper igenom ljuset genom den här gasen. Och det ljuset som åker igenom den här atmosfären, pyttelite, små bråkdelar av ljus, de blir liksom färgade av gasen, kan man säga. Det är precis som om jag höll en blå plastficka framför en lampa så skulle ljuset ju bli blått när det åker igenom.
Just det. Och det är så man anar att här finns det någonting. Men då undrar vi ju, påverkar den här upptäckten synen på möjligheten att det då skulle kunna finnas liv på den här planeten?
Absolut, det är många trappsteg mellan finns det liv och ja, det finns liv. och det kan vara frustrerande att det är så många trappsteg och de är så små. Och alla de trappstegen är viktiga, och det här är då ett litet trappsteg för att när vi tänker på liv, vi har ju bara ett exempel av liv som vi känner till väl, och det är liv här på jorden. Och vi kan tycka att det finns mycket mångfald här på jorden, och det gör det. Men det finns blommor och fjärilar och människor och blåvalar och allt mitt emellan. Men det är ju ändå bara ett exempel av liv. Det är samma släkt av liv på något sätt. Så frågan är egentligen om det finns andra exempel av liv.
Ja, just det.
Och det är det vi undrar. Och då måste vi hitta ett ställe för det livet att finnas på. Så det är därför vi blir så upphetsade över sånt här.
Ett ljusår, det är ju 1 000 miljarder svenska mil. Och då har jag räknat ut att det är 250 miljoner varv runt jorden.
Ja.
Och så är det då 49 gånger,
ja,
48 gånger 250 miljoner varv runt jorden.
Ja, det är stora siffror alltså. Ja,
det är ju ändå en bit att ta sig.
Ja.
Så hur går ni vidare, eller man vidare nu med den här planeten?
Ja, nästa fråga är ju, jag tror den stora frågan och anledningen vi blir så upphetsade med just de här planeterna, alltså astronomi är ju en av de äldsta naturvetenskapliga ämnen, kanske tillsammans med medicin då. Det är ju någonting som i urminnes tiden människor har använt sig av stjärnor för att planera när de ska skörda och allt möjligt. Men just det här med exoplaneter, alltså planeter utanför vårt solsystem. Om våra lyssnare inte har hört talas om det innan så tycker jag att det är jätteresonligt. För det här är nya saker alltså. Den första exoplaneten upptäcktes alltså på 90-talet. Vilket är ju bara i förrgår i astronomiska termer. Och det som är så spännande är att det har hänt så mycket sedan dess. Att vi tar de här små stegen, men vi tar dem så raskt och vi tar så många taget. Varje år är det spännande upptäckter som det här. Så vi går vidare som vi alltid gjort, att vi fortsätter att försöka lära oss mer och mer. Och det vi verkligen är intresserade av är att förstå hur många planeter finns, hur ovanlig är jorden, hur vanlig är jorden. Om jorden är jättevanlig så kanske det finns mycket liv.
Små, små trappsteg med din rask takt. Exakt. Tack så mycket, Linn Bolt Christmas, astrofysiker.
Själv. Amerikanska datateknikbolag dominerar i Europa, vilket medför höga kostnader och också en säkerhetsrisk.
I början på sommaren kom EU-kommissionen med ett förslag på åtgärder som ska få Europa att bli mer digitalt självständigt.
I Tyskland är arbetet med det redan igång, även om experter menar att framförallt USA:s dominans blir svår att bryta.
I det som en gång var en av biltillverkaren Opels kontor i utkanten av Bochum i västra Tyskland sitter Sendis medarbetare glest utspridda bakom dataskärmar. Det är fredag och många jobbar hemifrån på distans. Det offentliga företaget Sendis, Centrum för digital självständighet, arbetar sedan 2022 på uppdrag av den tyska riksdagen med att underlätta för offentliga förvaltningar, men även företag i Tyskland och andra länder, att minska beroendet av framförallt amerikanska databolag. Alexander Smoljanitski, produktexpert på Sendis, förklarar bakgrunden.
In einer Welt, die immer mehr in die Cloud sich bewegt, verlieren wir die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, wo unsere Daten sind, wie mit denen umgegangen wird.
I en värld där allt mer data lagras i så kallade moln förlorar vi allt mer möjligheten att styra var vår information finns, vem som kontrollerar den och kostnaderna för detta. Så det är extremt viktigt att vara digitalt självständiga, som man kan kalla det, säger Alexander Smoljanitsky. Amerikanska techbolag som Microsoft, Google, Amazon och andra dominerar offentlig förvaltning och företag i Europa. Licenser för programvara, lagring och annat kostar europeiska stater stora summor, drygt 250 miljarder euro årligen enligt Europeiska kommissionen. Förutom kostnader är det en fråga om datasäkerhet. Den amerikanska Cloud Act-lagen säger att amerikanska myndigheter kan begära ut data från techbolag även om dessa data inte lagras i USA. Dessutom kan företag, organisationer eller personer som USA utfärdar sanktioner mot drabbas. Exempelvis när internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag utfärdade häktningsorder mot Israels premiärminister Netanyahu blev ICCs chefsåklagare bestraffad med sanktioner av president Trump och förlorade omedelbart tillgång till sina e-mailkonton och datorprogramvara. För att åstadkomma digital självständighet behövs det ökat samarbete mellan europeiska länder, säger Alexander Smoljanitsky på Zendis i Bochum.
Bei digitaler Souveränität waren wir tatsächlich Vorreiter in Europa, aber auch teilweise im internationalen Kontext.
När det gäller digital självständighet var vi i Tyskland en av de första i Europa och även internationellt. Men nu handlar det om ett ökat samarbete. Ett sätt är att använda open source, öppen programvara, som finns gratis att hämta på nätet också. Oberoende av om man är i Tyskland, Frankrike eller någon annanstans, alla kan använda.
Was jeder nutzen kann.
Die haben wir speziell an die Verwaltung angepasst und die besteht aus inzwischen 10
Anwendungen. Lutz Niemeyer, kommunikationsansvarig på Zendis, visar på en dataskärm. Öppen programvara kan alla vara med i utvecklingen av. I EU finns mer än 3 miljoner som bidrar med programmering och runt 500 företag verksamma.
Also das ist unsere Office und Kollaborationssuite OpenDesk und die besteht aus inzwischen 10 Anwendungen.
Det här är vårt Office, kontorspaket, speciellt anpassat till offentliga förvaltningar som vi har satt ihop av öppna program, säger Lutz Niemeyer. Han klickar mellan programmen på dataskärmen och visar program för e-mail, projektuppföljningar, videokonferensprogram och en mängd annat. Även om det liknar en David mot Goliat-kamp, då de amerikanska företagen har haft tid och enorma resurser för att utveckla programvara och dominerat marknaden sedan datorerna slog igenom, så kan en europeisk teknik snabbt tas fram. Redan 2017, framförallt av kostnadsskäl, började tyska förbundslandet Schleswig-Holstein, nära gränsen mot Danmark, införa öppen programvara som nu 80% av deras verksamhet använder. Det används även av 100 000 offentliga anställda i Baden-Württemberg och Tysklands förbundsministerium för modernisering och digital utveckling har nu bestämt att öppen programvara ska vara det första valet när nya system införs. I början av juni föreslog EU-kommissionen ett paket med åtgärder för att bli mer digitalt självständiga. Förutom en ökad användning av öppen programvara vill kommissionen stärka EUs kapacitet när det gäller molndatalagring och satsa på europeisk mikrochiptillverkning och artificiell intelligens. Men detta kommer inte att bli lätt att uppnå, säger Hanna Bollman som arbetar på Agora, en tankesmedja i Berlin som arbetar med frågor kring digital förändring i samhället.
Das erste ist, dass die strukturelle Abhängigkeit, die wir von nicht europäischer digitaler Infrastruktur haben, wirklich total tief geht und sich auf die gesamte Gesellschaft erstreckt.
Dels för att utomeuropeisk, amerikansk digital teknik finns överallt i samhället. 80% av den digitala infrastrukturen kommer från utanför EU och finns i företag, myndigheter, hos privatpersoner och andra. Dels fattas förtroendet att vi själva ska kunna bygga upp egna alternativ, säger Hanna Bollman. EU-kommissionen föreslår bland annat klara regler om datasäkerhet. Att stater ska se över om deras offentliga förvaltningar är alltför beroende av icke-EU-system. En satsning på europeisk tillverkning av datachip och att stärka forskning och utveckling inom artificiell intelligens. Förslagen ska godkännas av Europeiska rådet och EU-parlamentet och beräknas kosta sammanlagt drygt 200 miljarder euro fram till år 2036. Men det är ändå förhållandevis lite jämfört med de 200 miljarder euro årligen som EU-marknaden beräknas lägga på molndatalagring och artificiell intelligens år 2028.
Ett sehr ambitioniertes Paket des Tax Sovereignty Package, was die EU-Kommission jetzt vorgestellt hat, aber sie sind abhängig davon, dass auch private.
Det är ett ambitiöst program som EU-kommissionen lagt fram, men det är beroende av privata investeringar och riskkapital som inte alls finns i EU i samma enorma storlek som satsas i ny teknik i USA, säger Hanna Bollman. Den amerikanska administrationen känner sig nu hotad av denna europeiska strävan efter frigörelse från amerikansk dominans. Enligt nyhetsbyrån Reuters gav USAs utrikesminister Rubio order till sina ambassader att denna europeiska strävan till digital suveränitet skulle motverkas.
Vi kan nur Hoffnung haben und ja, wir können bei uns selber anfangen und den Mut haben zu wechseln zu europäischen Lösungen.
Vi får hoppas att vi har mod till att gå över till europeiska system, men det verkar inte så. Förra året, trots tyska förbundsregeringens uttalade ambition att bli digitalt självständiga, skrev de på ett femårigt ramavtal med Microsoft. Då framträder tydligt den enorma lobbykraft USAs techbolag har i vårt samhälle. Detta måste vi försöka motverka och ha förtroende för att europeiska datalösningar kan vara lika bra, säger Hanna Bollman på tankesmedjan Agora i Berlin.
Reporter här Lennart Berggren.
Och vi stannar i det här ämnet. Vad innebär det egentligen att vara digitalt självständig? Och vad krävs för att Sverige ännu bättre ska kunna stå på egna ben?
Med nu Carl Heath, seniorforskare i digital resiliens vid forskningsinstitutet RISE. Ja, vi hör om det tyska offentliga företaget Zendis som jobbar med att göra myndigheter och företag säkrare genom att bland annat använda open source, öppen programvara. Vad är poängen med det?
Ja, det finns flera olika typer av poänger med öppen mjukvara eller öppen källkod. Dels så är den granskningsbar, det vill säga den som använder sig av den här i sin myndighet eller sitt företag kan hitta sårbarheter eller förstå och titta in i koden på egen hand och eller tillsammans med sin leverantör av öppen mjukvara naturligtvis. Men det innebär också att man kan slippa inlåsning till en specifik leverantör som man kanske annars har verksamhet i. Mm. Sen kan det också skilja sig i säkerhet beroende på hur man lägger upp sin drift, om det är så att man har den själv eller man har en leverantör av den här typen av tjänster. Men en utgångspunkt i detta, det handlar ju någonstans, lite som vi hörde i reportaget också, om att det framförallt handlar om juridiska dimensioner med amerikansk lagstiftning som idag utsätter Europa för olika typer av utmaningar som gör att öppen mjukvara kommer att bli allt mer aktualiserad.
Så är det där riskerna finns när det handlar om juridiken och att det är amerikanska företag som är inblandade?
Ja, alltså frågan om juridik när det kommer till hanteringen av data mellan Europa och USA, den har funnits under en lång tid tillbaka. Och det har det juridiska spelfältet så att säga har förflyttats över tid. Det som gör att den här frågan nu aktualiseras så pass mycket, det handlar också om att frågan inte längre enbart är juridisk utan också är geopolitisk. Om man tar ett väldigt konkret exempel till vårt grannland Danmark som under det här senaste året har blivit utsatt för hot och påtryckningar från USA när det gäller att USA vill annektera en del av det grönländska kungadömet, det vill säga Grönland. I det fallet så blir det ju kärvt för Danmark att då kunna hålla sin information säker i ett läge där de använder sig av tjänster vars juridik eller hela infrastruktur kanske finns i det landet som faktiskt utmanar dem. Mm. Och den frågan har gjort att danskarna har tagit de här frågorna på ett betydligt större allvar idag än vad de har gjort tidigare till exempel.
Hur vill de lösa det då?
Ja, det gör de bland annat just med att utforska öppen mjukvara som alternativ för tjänster där de tidigare haft proprietära eller amerikanska kommersiella tjänster. För där man ser att man behöver ha en ökad rådighet i sin egen verksamhet. Och man ska säga det att det liksom inte... Det är inte handlar om den enstaka tjänsten eller det enstaka företaget, utan det här är ju en genuint geopolitiskt stor förändring. Och när vi pratar om den här typen av beroende så är det ju inte bara den typen av mjukvara som vi hörde i inslaget, alltså olika typer av molntjänster eller kommunikationstjänster, utan det handlar ju allt ifrån våra undervattenskablar till satelliter till våra operativsystem och liknande. Så det finns liksom ingen riktig tanke om att, eller jag har svårt att se att det, liksom, det ens är önskvärt att liksom, tänka sig att man ska frikoppla sig på något sätt helt och hållet, utan här handlar det om att utgå ifrån de sårbarheter som vi har i samhället och fundera på hur gör vi för att skydda samhället i kris och krig också i den digitala miljön.
Om jag får komma tillbaka till det här med open source, skulle man kunna riskera att andra kommer åt om du och jag använder samma kod och så har jag en del information som jag kanske inte vill att du kan knacka dig in i för att du kan koden?
Nej, riktigt så kan man nog inte säga
att
det fungerar. Men utan här handlar det precis som med all användning av kod, alldeles oavsett om den är öppen eller om man får den här koden köpt genom en tjänst. Det är att den leverantören av den här koden, vare sig det är en aktör som tillhandahåller öppen mjukvara eller ett företag som inte gör det, levererar en kod som går att granska och verifiera. Och när du sedan använder koden så handlar det också om hur du driftar den här koden, om den finns i din
så
egen infrastruktur.
Den risk som jag hittade på här, den finns inte så att säga?
Nej, det skulle jag inte säga.
Ja, just det. Anser du att Sverige är på tå här i den här frågan kring digital
självständighet,
tack Ylva.
Ja och nej. Alltså, vi har ju haft en förflyttning som vi har sett de senaste åren. Vi har en förhållandevis ny digitaliseringsstrategi och vi har en AI-strategi på plats som syftar till delar till att åstadkomma den här typen av saker. Och nu precis före sommaren kom en ny molnpolicy. Men just när det kommer till öppen mjukvara så är det ett område där vi, om vi jämför med till exempel det tyska exemplet, har en hel del kvar att göra och där jag tror att det finns ganska stora landvinningar att hämta hem också i en svensk miljö. Så vi har mycket kvar att göra.
Till exempel vad då?
Ja, till exempel så handlar det här om att fundera kring lite grann som man kan tänka sig i den analoga världen. Om vi råkar ut för en kris i ett sjukhus så kanske vi har ett reservaggregat för att skydda vår elförsörjning även om strömmen går ner. Och lite grann så behöver vi fundera på liksom vilka digitala strömaggregat eller vilka digitala mjukvaror är det vi behöver ha alternativ för ifall saker och ting vill sig illa. Och där kan till exempel öppen mjukvara spela en stor roll. Och jag tror också att vi behöver bli bättre i offentlig sektor på att samverka kring de här frågorna. Det finns ett antal goda initiativ till exempel inom e-samverkan i staten mellan myndigheter och föreningens sambruk mellan kommuner. Men vi behöver se mycket mer.
Carl Heath, seniorforskare vid forskningsinstitutet RISE.
Natten gick hän och det grydde till dag och de seglade ständigt.
En fras ur Homeros klassiska epos Odysseen. Men vad kan ett gammalt diktverk om en krigshjälte som irrar omkring på Medelhavet bland jättar, monster och havsnymfer säga oss idag?
Dick Harrison, historiker, hej.
Hej.
Du har ju själv läst den här på grekiska Odysseen och till och med kryssat på havet i Odysseus efterdyningar.
Ja,
vad är det här för berättelse som du vill törs våga dig på en kort sammanfattning?
Ja, det här är en av de två äldsta berättelserna i västerländsk litteratur överhuvudtaget. Den skrevs på 700-talet före Kristus och det är allt sedan dess en av våra stora klassiker. Den var till och med obligatorisk läsning för skolbarn i hundratals år redan under antiken. Och jag läste den när jag var mycket liten, som en liten pojkbok. Så det här det är ingen liten berättelse. Det här är en av de stora storyna som har definierat oss som kulturmänniskor i hela världsdelen.
Vad handlar den om?
Ja, det här är en krigshistoria i efterspelet. Odysseus är en av de här hjältarna som har varit med i Erva Troja, grekisk hjälte. Nu är kriget slut och han ska hem. Det är bara det att han har förtörnat gudarna genom att göra en del bus. Alltså tar det 10 år för honom att kryssa hem. Och det här är fullt av äventyr medan hans stackars fru måste hålla ställningarna på Ithaka. Hon är Ithaka, alltså ön där de bor. Hon är också en av huvudpersonerna och eftersom hon då misstänks vara enkel så finns det gott om friare som vill ta över makten genom att gifta sig med henne. Så det är en spänningssituation. Han vill komma hem, det tar en evighet. Hon måste försöka upprätthålla ställningarna. Och all sjöns vidunder och monster försöker ligga krokben för dem. Så det är spännande redan från början. Men till detta kommer ju de stora, tunga, mänskliga motiven. Och Odysseus irrar omkring det resandet med stort R. Alla våra mänskliga drömmar om att fara bort på erfärder ligger där. Sen kommer han hem och ser vad de har gjort med hans hem, alla de här friarna. Då kommer hämnden in, alltså greven av Monte Cristo, hämndkänslorna, allt detta. Det är originalberättelsen där också. Mm. Så det är många av de här klassiska temana som finns i hela vår västerländska kultur som här får någon sorts originalversion. Mm. Och det är inte konstigt att det här har fängslat folk och gör så fortfarande.
Helena Lindblad har vi med oss också, filmredaktör på Dagens Nyheter. Hallå?
Ja, hej.
Hej. Idag har filmen The Odyssey av Christopher Nolan, en stor film, omtalad film, premiär och det låter så här. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. Bringing your vengeance. Bringing it all. Helena Lindblad, varför görs det en film om av Odysseen just nu?
Jag tänker att den här filmen speglar ju ett antal teman som finns i, som är så här, eviga teman som finns i originalet. Och så jag tänker hur Christopher Nolan har valt att lägga tonvikten vid. Det är, jag ska säga att det är tre saker. Att det, är, alltså det stora är ju alltså det är fasorna och liksom det cyniska spelet kring krig som han liksom kanaliserar som en, att hans Odysseus är väldigt så här, skakad av skam och skuld som har med hans erfarenheter av krig att göra. Och sen är det ju det också som är ständigt aktuellt, temat toxisk maskulinitet. Och sen skulle jag säga att den tredje är att det här stora narrativet kring, och laddningen kring hemkomsten som är ett ämne som har upptagit Nolan tidigare och som han liksom verkligen får ägna sig åt här. Mm. Och sen skulle jag säga också att The Odyssey är som en del av en slags homerisk renässans. Att det har kommit mycket böcker och, kring de här som omtolkar de här stora episka berättelserna. Och ofta ur ett kvinnligt perspektiv. Och det finns ett starkt kvinnligt perspektiv i Nolans film. Mm.
Det låter ju som, det kopplar mycket an till sånt som är angeläget i vår tid. Är det någonting i filmen eller berättelsen som inte stämmer med vår tid, tänker du?
Jag tänker att det är intressant att det här är en stor film om just hemkomst. Men i vår tid är ju det, egentligen det stora temat är ju motsatsen, det är flykten. Alltså att det är ju migrationen, alltså att en växande andel av mänskligheten är ju på flykt och har inget hem och måste söka ett nytt hem.
Dick Harrison, vad säger du? Vilka är de moderna frågeställningarna i berättelsen om Odysseus resa?
Ja, den stora frågeställningen som har hängt över vår litteratur de senaste 100-120 åren, det är ju kriget. Alltså just flykten, kriget, man vill inte komma hem. Odysseus är ute och irrar, inte bara för att gudarna ligger hinder i vägen, utan för att han är traumatiserad. Vi har ett mycket känt bra exempel på det i svensk litteratur, Eivind Jonssons bok Strändernas fall. Man kan också titta på Nikos Kazantzakis Odysseias med en grekisk fortsättning, då Odysseus inte vill sitta stilla. Han är helt enkelt förstörd av kriget. Och det här är en av de stora egentligen postkrigstraumaberättelserna i världshistorien redan för 2700 år sedan. Och det här, det, just detta tema, det kommer vi aldrig runt, och det är ju väldigt aktuellt idag också. Mm. Men jag vill ändå lägga fram att en av de sugande stora drivkrafterna i det här, det är att vi människor är ett resande folk. Migrationer finns jämt sedan istiden och framåt. Och det här är den stora migrationsberättelsen, mannen som aldrig upphör att resa. Det finns många trådar här som man kan dra i, och det är det som gör det här till en stor evig klassiker.
Mm. Och du var ju inne på det, Dick, att du läste den här berättelsen redan som liten, liten pojk, och sen har du också kryssat på havet. Hur var din egen seglats? Ville du inte heller komma hem?
Nej, helst inte. Det här är en så pass stark berättelse som där man förlorar sig i fantasin, att man blir gripen av den, och det har ju folk blivit i 2700 år. Men jag ska lägga till att jag fick alltså med mig den här berättelsen sen jag var riktigt, riktigt liten. Mm. Alltså en barnboksversion av Odysseus erfärder. Sen lärde jag mig grekiska, homerisk grekiska, som då är en annan dialekt än det klassiska. Och att läsa det här och komma in i det, det är alltså stor litteratur rent poetiskt också, då blir du gripen. Du fastnar. Och bara blicka ut över Medelhavet och inse att det här är originalpoesin i europeisk litteratur. Det är stort.
Varför lärde du dig grekiska? Var det för att kunna läsa Odysseen?
Nej, det var för att jag läste Saltfråga annan lyrik. Okay. Skämt åsido. Ja. Nej, men det var för att det här var så en... Jag har ett stort intresse för antikkultur överhuvudtaget, och kommer du inte runt det. Homeros alltså fortfarande grundläsning på grundkursen sedan 2700 år, för att det är så bra.
Filmen har premiär ikväll. Helena Lindblad, som är filmredaktör på Dagens Nyheter, har ju sett den. Jag vet att du, Dick Harrison, har ju inte gjort det än, men du är vansinnigt sugen. Men Helena Lindblad, filmperspektivet här, regissören Christopher Nolan är med i sin samtid. På vilket sätt?
Jag skulle säga att han är svaret på frågan om... behovet av en analog renässans. Han är ju på många sätt en väldigt analog regissör. Han jobbar med film, han undviker helst specialeffekter, och han gör verkligen film för den stora duken. Sen är det klart att den här filmen kommer att visas digitalt, men den kommer också att visas på film, så att säga. Mm. Och han har jobbat med IMAX-kameror som verkligen är att gå tillbaka. Stora, tunga kameror som låter väldigt mycket, som kräver väldigt mycket arbete. Men det tycker jag man känner i filmen, att den är väldigt fysisk och väldigt liksom taktil. Och det finns en stark... känsla av att man nästan kan ta på allting som finns i filmen.
Lyckas han fånga?
Ett hantverk.
Mm. Lyckas han fånga den här stora litteraturen som Dick Harrison beskriver?
Jag tycker nog han gör det faktiskt. Och att han att använda den här liksom laddade historien som är full med hjältar och monster och gudar och äventyr, så också bottnar i den klassiska litteraturen. Att det blir som att göra... Han hittade det här som verkligen är någonting som jag tror biopubliken saknar, liksom en blockbuster för vuxna som bottnar i liksom en stor litteratur. Det finns en stark lockelse i det.
Vad längtar du efter med att se den här filmen, Dick Harrison?
Jag längtar efter, om jag nu kan se den så fort som möjligt, resandet som sådant, alltså havet, drömmen. Och de seglade ständigt, just de här orden. Det är något som... jag är väldigt, väldigt spänd på hur Nolan kommer att dramatisera detta. Om man inte gör det blir jag djupt besviken.
Natten gick hän och det grydde till dag och de seglade ständigt. Tack så mycket, Dick Harrison, historiker. Helena Lindblad, filmredaktör på Dagens Nyheter.
Nu går studio 1 ner för landning. Det är strax 17:15 Ekot med Marta Einarstam-Karis. Vad ska du prata om?
Ja, bland annat om nya Labour-ledaren och så om att VM får halvtidsshow.
Och efter Ekonyheterna 17:05 blir det Sveriges Radio Finskas dokumentära program om Simo Heihe, finska vinterkrigets mytomspunna krypskytt. God kväll!